Då var det dags igen. Det är ny VM-dag och ny VM-podd. Flink, Sverige besegrade Qatar med uddamålet. Det hängde verkligen på en skör tråd där i slutet. Och jag gissar då att du som ska leverera slutsignalskrönika var lite smånervig där framför tangenterna.
Så är det. Jag har ju dock den lilla, vad ska man säga, bakvägen ut att om det blir, om man sitter och skriver, man måste ju skriva på en vinkel, alltså säg en stor seger eller en seger i varje fall och sådär, och blir det då kryss eller så kan jag hoppa över det och leverera den senare, men man försöker ju få till den på slutsignal och jag hade ju den, kändes ganska, och efter en kvart när Sverige tog kommandot och sen ledde de med 3-4 bollar med 3 minuter kvar, så kändes det som man, ja det funkade den vinkeln jag hade bestämt mig lite tidigare för, men sen om att den här bredden Sverige har, att den visar sig inte bara i det långa loppet i VM utan också i andra halvlek i matcherna. Och så kändes det ju när motståndarna har gått hårt på fåtal spelare och börjar krokna. Så. Men då kom ju Katarierna tillbaka där helt otroligt. Det var väl egentligen svenskt slarv eller?
Ja, det var bjudningar. Det var bjudningar. Fruktansvärda bjudningar. Dels Lagergren missade något friläge typ. Och sen var ju Gottfridsson där var ju hårresande med bollar han kastade bort. Inte att det var misstag som domarna, liksom tekniska fel som ändå kan hända när det är slutet av matchen, utan det var ju tidigt i anfallen, bara hivar in bollen till linjen och försöka gå upp i genombrott och lobba ut bollen till kant. Alltså det var verkligen julafton för alltså ett lag som jagar och behöver komma ifatt, så det kan inte bli bättre.
Nej, det, och det var ju inte bra. Pratade med Christian Andersson efteråt. Jag såg Gottfridsson tog ju på sig mycket av det. Han är ju som sagt självkritisk. Andersson menade lite grann att det kanske blev lite en svår andra halvlek för Gottfridsson också, eftersom det var så mycket, alltså svenska kontringar. Det var så korta anfall. Det blev aldrig någon rytm i de uppställda svenska anfallen där Gottfridsson fick styra det. Och sen så skulle man väl försöka göra det då de sista minuterna. Och Andersson var ju också lite på sitt då lugna sätt. Han tar ju aldrig i med några kraftord på något vis. Men menade att handen kom upp väldigt, väldigt tidigt på Sverige de sista minuterna.
Jo, men det gör det ju alltid.
Jo, det gör det. Men han menade att Katarierna hade spelat till 60 minuter. Medan Sverige försökte upp tempot, menade han. Och när man sen, ja, så tyckte Andersson. Men jag förstår ju att den kommer ju upp tidigare i slutet av matchen när det är så jämnt.
Ska vi börja med de nya stående punkterna, eller vi börjar med de stående punkterna och så ser vi vad det tar oss?
Citatet.
Ja, jag har ju valt Martin Boqvist. Vi kan ju bara lyssna på vad han sa inför matchen där precis efter nationalsångerna.
Vi ska försöka springa mycket idag, det är väl det vi har betonat.
Tack.
Ja, springa var det vi skulle. Och springa, man kan säga, ett halvt rätt fick han. Vi hade ju å ena sidan en hel del sådana här första fas frilägeskontringar. Sen var det ju det här liksom, det är det jag har fastnat vid, andra fas spelet som inte, det har hon egentligen inte lyft i en enda match.
Håller helt med dig.
Och det gjorde väl inte det denna gången heller. Man får mycket gratis även. Även om man liksom inte gör mål på andra fas så kan man ändå få mycket gratis med, man får upp tempot automatiskt på något sätt. Men det, ja, jag tycker att det är för många byte. Det är det jag stör mig lite på. Så det där landar jag med citatet att man kan inte ha Andersson, hans förklaringar och hans resonemang, det är ju fine. Det ska gå att spela andra fasen då, men så som det ser ut så det teoretiska stämmer inte riktigt överens med det praktiska.
Nej.
Vad har du för citat?
Jag är sjukt missnöjd med min inledning. Vem sa det, tror du?
Jag vet inte.
Nej, den är svår. Andreas Palicka.
Okej.
Direkt efter matchen. Där han, jag satte 5+. På honom och jag nämner detta citat lite grann för det är så typiskt målvakter någonstans, alltså finns det några mer både ödmjuka och självkritiska än handbollsmålvakter?
Nej, När de är dåliga så är det deras eget fel. När de är bra så är det tackar de för svaret.
Ja, klassikern. Jag börjar bara så här nu när jag funderar lite grann inför vi skulle podda. Är det därför de sen också aldrig hängs ut av sina medspelare när de är dåliga? Du vet det här som jag har skrivit om många gånger och vi har pratat säkert om det här. Att det finns någonting där. Men om de då är då så ödmjuka och självkritiska i ja, när det går bra och i det vanliga liksom. Och när de är dåliga, då är det ingen som har mage att såga dem. Jag vet inte om det finns någon ohelig allians, kanske fel ord, men kommunicerande kärl där på något vis. Man skyddar sina mål.
Ja, de är så utsatta på ett sätt så att man vill liksom inte, man kan inte kritisera målvaktsspelet utan att kritisera en enskild person, så att det är därför man skippar det.
Ja. Säkert helt korrekt. Hur mår Kim Ekdahl Lurie?
Ja, jag skulle nog säga att han kanske inte att han är kanske frustrerad, men att det nog kliar lite i anfallsarmen. Igår blev det inte mycket anfall. Blev det något anfall överhuvudtaget?
Nej, inget i uppställt. Det var väl något i första halvlek i andra fas. Han kom med upp. Nej, jag tror också...
Lukas var ju bra igår. Så att igår hade vi kanske inget superbehov av Ekdahl. Men jag tycker att nu har ändå kommit så långt in i turneringen nu. Att, ska man ha liksom Ekdahl i... 100% anfallslag, så borde väl det börjar bli dags nu och matcha in honom mer och mer, trodde jag att de tänkte att de skulle göra, men det har ju, ja, igår var det ju ingenting, så att i så fall går det åt andra hållet, mindre och mindre.
Nej, men jag håller med dig helt där. Så här långt in i turneringen hade man ju liksom trott att man skulle få se en halvlek med Kim Ekdahl och i det uppställda anfallen och sådär, att han hade haft liksom, ja, visat både för sig själv och för laget och handbollsvärlden och VM att så här bra är han och Sverige när han spelar vänsternio och man får någonting annat, kanske än med Lukas Nilsson. Igår var det väl i sig på ett vis lite läge där när Egypten spelade sitt offensiva försvar. Det är ju då meningen. Eller Qatar, att det är ju då Kim Ekdahl ska verkligen då man ska få ut mycket av hans spetsegenskaper. Men å andra sidan var ju Lukas Nilsson så bra så det hade väl kanske varit konstigt i det skedet av matchen där. Slutet att byta då.
Det man skulle kunna peka på är att Arnesson tycks gå före Ekdahl. Han spelade i vänsternia en stund igår där innan han fick rött.
Ja, han gjort flera matcher ju.
Ja, men jag fattar liksom inte. Säger jag Arnesson för att han är bättre bakåt än vad Simon Jeppsson är. Men vad fan, Kim Ekdahl är ju bäst bakåt av alla vänsterna i. Alltså. Och då hade man ju sluppit ett byte där och så hade man fått lite förhoppningsvis bättre tryck i de här andra faserna. Så det är Ekdahl kanske lite frustrerad ändå.
Ja, och där har vi ju också betal om andra faserna med, där Kim Ekdahl är en av världens främsta. Och den delen ska han ju vara med i, men där har de ju nästan inte fått ut någonting alls på de här fyra VM-matcherna. Det var väl någon, var det premiären och sånt där han kom så som man vill att han ska komma. Så att,
han blir ju mer, är med där och springer och bryter med Gottfridsson, så kommer Gottfridsson in som vänsternia. Och Ekdahl blir ju mer mitt nya, har han ju blivit alltid i uppspelen. Om inte han hade, alltså han kom, det känns som att han hade kommit mer rätt om han hade kommit vänsternya i andra fasen. Jag tycker de hamnar snett ofta med många positioner där i uppspelen. Tolbring var ju någon fartsättare igår. Det är han i och för sig bra på, men han är ju en kantraket som ska springa på första fas.
Ja, verkligen. Ja. Där har vi lite och eller dem lite grann att jobba på. Har vi något lästips medialt?
Nu är ju vår grupp, eller för de svenska förutsättningarna i inför gruppavgörandet ikväll. Alla lag spelar i alla grupperna spelar ikväll. Och för svensk del så är det ju glasklart där. Det är ju avgörande där med Ungern. Hur många poäng ska vi få med oss till nästa till mellanrundan, och så det är seger som gäller mot Ungern, inget annat. Men annars, om man tittar på de andra grupperna och de andra lagen i Sveriges grupp, så är det ju jäkla många lag som har chans att gå vidare fortfarande. Det är vidöppet där, om de, i alla fall de lägre positionerna i, alltså tredjeplatsen då, i många grupper. Därför tittade jag, eller hittade lite där på det här danska tv2.dk, hade en gedigen genomgång på alla grupper och alla förutsättningar. Det kan vara bra att ha med sig inför kvällen om man har tänkt att se mycket handboll idag. Det är, för det är många av de här matcherna som kan bli avgörande, det börjar ju lite tidigare också. Redan vid 3:30 är det ju en del matcher där Chile spelar och Brasilien spelar. De två framförallt som kan ha stor betydelse. Så att jag kan länka till den artikeln på tv2.dk.
Ja, det är ju danska TV2 helt enkelt. För övrigt kanske är en av de mest heltäckande. Den kan vi ju tipsa om, hela sajten. Generellt. Där. Deras VM, deras handbollsbevakning överhuvudtaget. Men inte minst nu under VM så har de ju en VM-sajt. De är fantastiska. De är ju, tror jag i alla fall, alltid på alla, i alla grupper, alltså i alla arenor. Och hitta bra vinklar. Det var där jag hittade den här till exempel med Ungern, där tre spelare kan åka hem vilken dag som helst för att de ska ha barn. Mm. Det är ju lite unikt med tre spelare. Nej, men det är de, ja, rent för mig som journalist så där kan man hitta lite guldkorn och bygga vidare på, för att de tänker ju lite grann som vi gör i Sverige också rent journalistiskt. Så att ja, och har hela paketet med experter. Bent Nygård är ju liksom Danmarks Claes Helgen, kan man säga.
Kan man också, då har du trycker in ett Twitter-tips där med. Följ honom på Twitter så kommer man långt.
Ja, en dansk gentleman. Alltid lika välklädd och välfriserad och en perfekt ansad mustasch. Ja. Jag har faktiskt ett lästips av lite längre snitt också på danska TV2. Det handlar om Frankrike och hur liksom det här franska lite handbollsundret faktiskt startade. Och de har ju givetvis hittat en dansk koppling på det. Och det var, och det är ganska svårt att fatta, att 1989 så spelade alltså både Danmark och Frankrike BVM i Frankrike. Och Frankrike slog Danmark där och tog sig till AVM 1990 då, alltså då i Tjeckoslovakien när Sverige vann VM-guld. Och tre år senare så tog Frankrike in OS 92, alltså tre år efter 89 så tog de sin första medalj överhuvudtaget, ett brons i OS. Och sen blev de världsmästare 95 och sen så rullade det på 2000-talet. Så att, med lite så här längre läsning, de har pratat med, det är sånt som vi inte är bortskämda med i Sverige precis, lite längre handbollsläsning historiskt. Intressant och bra, jag länkar den också på Twitter sen.
Yes.
Vem i handbolls-VM skulle man vilja vara en dag som denna?
Jag tänkte att jag tror någon jag inte skulle vilja vara.
Det kan man också göra.
Och då landar jag på, nu ska vi se här för det är lite krångligt. István Sukunyai. Sukunyai. Ungerns förbundskapten. Han har ju inget drömläge direkt nu inför Sveriges match ikväll med Iman Jamali som gick sönder igår, korsbandet, skrev du. Det var snabba ryck på presschefen där. Snabb diagnos.
Verkligen.
Jag har gått den 20 minuter efter skada.
Just det, på den mixade zonen. Alltså, ja, det är korsbandet. Han är ute borta från VM, ja, hela säsongen. Så.
Ja, de, och så de här tre spelarna då som två, eller en av dem är ju redan borta, men så har de ju två spelare till med Lekai och Bodo som är ju minst sagt bärande på 9 meter som riskerar att få lämna. Nu vet vi väl inte, har vi något senaste nytt? De har inte lämnat när vi spelar in detta i alla fall.
Nej, det har de inte. Det har de inte. Och Ballog, nämnde du honom?
Nej, Ballog, han har ju redan, han var väl också en av de här som skulle bli pappa, men han har ju redan blivit skadad, så han är inte heller med.
Jag har ju svårt att se nästan ett bättre läge än att möta Ungern i, långt in i gruppspelet, 24 timmar efter att de har gått en riktigt tuff match mot Egypten. Sverige gick också en tuff match mot Qatar. Men att möta det näst bästa laget i gruppen som det ska vara, och det är Ungern i det här läget, ja, det är... väl lottat, eller vad ska man säga, för svensk del. Det är många tillfälligheter här som gör att där ska väl ändå verkligen Sverige kunna, om Ungern hänger med fram till paus, så ska de ju sätta in stöten i andra halvlek. Definitivt, och springa ifrån dem. Ja, jag tänkte, ska jag bara dra min, vem jag skulle vilja vara? Jag kan dra den snabbt.
Ja, just det.
Ja. Jag väljer en person jag skulle vilja vara. Magnus Gran, SVT. Han dök upp igår här nere och var med på matchen. Och, nej, jag satt med Björn Nordling då, hans kollega. Det var han och jag kvar sista timmen i presscentret i natt. Så vände mig om och sa, fan, jag skulle vilja vara Magnus Gran. Åka ner, se en match, ställa sig framför kameran. Kanske prata, kan det vara att, jag har inte sett den, som jag gissar att han var med då i Sportnytt, 1,5 minut och någonting. Det är SVT, vilket gör att man ska bli för allt för djuplodande, så att man säger kanske några, med all respekt för nollan här nu då, ja, men ändå liksom rätt så självklara grejer, lite en snabb.
Du håller dig på en grundläggande nivå,
ja. Ja, och sen ja, så kan man gå till hotellet då. Kanske ta en öl och gå och lägga sig. Ingen aning om hans rutiner, kvällsrutiner, men känns rätt så en rätt bekväm arbetsdag. Men det är ju bara gratulerat att man har tagit sig till den positionen när det ens arbetsdag kan utsträcka sig till det. Nu jobbar ju nollan på annat på heltid, så att säga. Det är ju ett extra knäck. Men lite avundsjuk kanske ändå. Var man väl just där och då, 12:30 i natten, och satt med ytterligare en text och lite deadline-hets.
Din tid också kanske kommer, Flink, i tv-branschen. Man vet aldrig.
Nej, jag har varken utseendet eller rösten.
Ja, vad det för självhån? Du kan ställa på dina egenskaper.
på din röst, tänkte du säga. Och lät utseendet.
Ja.
jag tar det alla dagar i veckan. Det är lugnt, vi går vidare.
Vad ska vi gå vidare med?
Jo, vi ska gå vidare med ska vi titta framåt mot höjdpunkter kanske?
Ja, det gör vi. Jag tänkte att säga ditt utseende också. Det var inget.
Nej, det är lugnt.
Ja, av alla de här lite, så om vi har A-matcher som Danmark och Norge då i gruppfinalen, Spanien, Kroatien, Sverige, Ungern, kanske delvis Frankrike, Ryssland, men av de här B-matcherna så är ju 18.00 Makedonien, Island en av de här matcherna som är liksom direkt avgörande, där de två lagen som det står mellan möts. Så och Makedonien har vi ju redan dömt ut fullständigt här på deras fortsatta VM-chanser, men jag att Vanjes trodde på Makedonien i Viasat-studion, och ja, nu har vi ju lite Kristianstad-koppling i Island, så att det har delvis varit kul om de hade gått vidare. Men håller ändå någon slags tumme där för Makedonien.
Mm.
Så det är min höjdpunkt. Jag tror inte att Sverige och Ungern kommer att bli så spännande som Sverige-Katar. Utan det var nog en mer komfortabel svensk seger ikväll, tror jag. Annars är det ju... jag gissar att du gärna puffar lite för Danmark-Norge, såklart.
Ja. Tyvärr då, samtidigt som Sveriges match, så att jag kommer inte kunna se den. Men det kommer att bli rött på läktaren, kan vi väl säga, i Härning. Mm. Ja, det är en riktigt häftig match, och som naturligtvis är intressant för Sveriges del ju, eftersom vi sen går mot de här lagen i mellanrundan. Och, det är ju Sagosen mot Hansen. Det är ett litet kungamöte där, kan man, får man väl lov att säga. Och det slog mig en gång där med PSG då, de är ju klubbkamrater där, att PSG har alltså Danmarks största stjärna, Norges största stjärna, de har Tysklands största stjärna i Uwe Gensheim, och de har Frankrikes största stjärna i Nikola Karabatic, och de har ju en rad andra spelare. Kanske också på sätt och vis Sveriges största stjärna i Kim Hector Lurier. Han är inte
bäst. Nej, men han är framstående. Det håller jag med om. Många hyfsade spelare på plan också, Danmark-Norge.
Ja, verkligen.
Bredden där med den danska 9-meterslinan är ju rätt vass. Undantaget kanske då Högernöja. Men och sen Lasse Svahn, fantastisk. För han spelar 60 minuter nu när Hans Majestät har lämnat. Mm. Mm, ja, det ser vi fram emot.
Ja, verkligen. Och jag måste ju ändå komma tillbaka till vilket läge trots allt Sverige har nu, va? Då har Ungern, vi har dratt förutsättningarna att möta Ungern i detta läget. Sen så vinner man där, så om jag har förstått rätt, va, så blir det väl då trean. Det blir Tunisien, Österrike eller Chile i första matchen i mellanrundan. Ja, vinner man inte den, då kan man säga att då har man inte en semifinal att göra nästan.
Nej.
Och då ska ju Sverige skapat sig det här läget med i princip två chanser att ta en semifinalplats. Två matchbollar mot Norge och Danmark. Det är, ja, det är fortfarande som vi trodde från början upplagt. För att, det är jättetuffa matcher, de kan vi inte. Men ett bättre läge än att bara behöva vinna en av de två matcherna som jag tror att Sverige kommer att skaffa sig. Det är svårslaget i ett långt, tufft VM där trots allt bredden på toppen är stor.
Mm. Bara lite kort innan vi lämnar över till nästa segment. Det är rätt kul att Chile har ju fortfarande chans. Brasilien har ju jätteläge och det räcker ju att de slår Korea, så är de ju vidare till nästa gruppspel. Och Angola har ju faktiskt rätt så hyfsat. Alltså slår de Egypten så räcker det att Qatar slår Argentina. Det är inte helt orimligt. Angola, liksom, vem trodde att de skulle var med och liksom verkligen var krig om en plats i mellanrundan. Så det är många roliga lag som vi kanske ser mer av.
Argentina har chansen också, så att alla tre från Sydamerika har chansen. Det har väl, jag tror Rasmus Borgsson var inne på det har väl aldrig hänt förmodligen.
Nej.
Inför slut sista gruppspelsomgången.
Ja, det är bra, Flink. Du har krigat på som du gör där nere med träffar lite annat folk än bara de svenska spelarna. Idag har vi ett litet avslutningssegment med assisterande förbundskapten Martin Bokvist.
Vi ska lyssna lite till hur han jobbar och vad han tänker och hur ska han bli klubbtränare igen i framtiden. Ska han följa med Christian Andersson till Rhein-Neckar-Löwen? Och lite annat smått och gott. Det blir 10 minuter med Bokvist, ska vi säga, inspelat i lördags. Notera att han då har klart för sig att de ska möta Argentina dagen efter, men att han sen inte vet vilka som väntar i matchen 2 dagar senare.
Nej. Yes, vi lämnar över och så hörs vi igen imorgon.
Det gör vi.
Ha det bra, hej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej.
Vad är den största skillnaden att vara på ett mästerskap som spelare och ledare? Vilket är bäst?
Nej, var sak har sin tid på något sätt, men samtidigt så upplever man är ju fysiskt trött på mästerskap och som ledare är man ju, man jobbar ju som idag till exempel, var match igår kväll, kommer säng sent och sen klockan.
Var är sent?
Nej, i natt var det väl 1:30 någonting sånt där. Uppe, jag vet inte, 7:30 var väl uppe kanske och sen så har man tittat på 3 matcher Argentina, 1 match Sverige. Och sen står vi här då efter lunch och lite genomgång med spelarna och så. Så man är ju igång hela tiden fast lite mer lågintensivt nu. Medan man som spelare, i alla fall jag, passar på i princip att sova i varje ledig stund och sådär. Så att, men det är väl den stora skillnaden. Man på något sätt är igång hela tiden. Och,
det finns alltid någonting.
Ja, det finns alltid någonting att göra. Sen så är det ju, jag menar, ibland kan man ju undra vad man håller på. Man tittar igenom 3 matcher och så visar vi, inte vet jag, 5 minuter liksom. Det blir ju lite sådär, men man vill känna ändå att man har koll och om spelarna kommer och frågar något så ska man veta ungefär om de vill se något klipp. Ja, men kan man, vet man ungefär om man ska hitta det, ungefär sådär. Så att, men vad som är roligast det vet jag faktiskt inte, det är sjukt roligt oavsett.
Hur många är ni som tittar då? För ni har ju Micke Fransén som är analytikern.
Ja.
Sitter både du och Christian där? Är Poppen också med? Eller?
Vi har sportsliga samtal varje dag. Proppen sitter inte och kollar på klipp och sådär, men han är bra att bolla frågor med. Han har sett saker och ting förut och han har andra perspektiv kanske. Men annars så sitter väl jag och Christian i princip lika mycket, och sen så kommer jag med mina inspel, det som jag tycker, och sen så...
Är Fransén också med där?
Ja, precis. Fransén är också med där. Han har ju sett allting, han har ju klippt det så sen. Men han börjar väl nu då, nu lämnar vi över Argentina här strax innan lunch väl. Ja, det var det. Och nu är han liksom på nästa match här. Och det vet inte jag ens vilka det är, så att...
Angola.
Angola, ja. Där är Frasse nu och klipper säkert, så att... Ja, det blir... Men Christian kollar också då, sen så kommer jag mina inspel, vad jag tycker är viktigt och sådär. Sen så på något sätt jag är väl noga med att Christian ska vara trygg i sina beslut och sådär. Så att oftast så kommer det med det jag säger och så är jag nöjd med det.
Hur ser rollfördelningen ut mellan dig och Christian? Är det rätt bild att du tar lite större plats i timeouten när du pratar med, eller?
Ja, det har nog bara blivit så, tror jag. Vi har inte pratat. Alltså vi har pratat så här, men nej, vi har ingen sån tydlig rollfördelning klar.
Försvar, anfall?
Nej, inget sånt. Utan han är förbundskapten, jag är assisterande förbundskapten. Det vill säga att jag assisterar honom. Om till exempel timeout-situationen, Christian säger saker och så är det någonting som jag saknar i det han sa, då säger jag det. Ibland kan det ju vara så att jag har pratat med Christian under match. Så tar vi timeouten och då känner jag att ja, men det är det som behöver sägas. Och då blir det så. Alltså, det funkar väldigt bra.
Hur, alltså, långa dagar med mycket titta på video och förbereda och sådär. Hur gör du när du pausar och försöker komma ifrån, hålla igång och den biten?
Ta en promenad, daglig promenad med proppen har vi gjort. Och sen så...
Och snacka handboll då?
Ja, så blir det ju. Det är livsman ju rädd för att spräcka bubblan liksom. Mm. Men vi pratar väl lite annat också. Det är Köpenhamn till exempel, det finns ju lite att se och sådär. Men sen så... Ja, man går upp på rummet en stund, kanske läser något kapitel i en bok. Och jag blir så gammal nu så jag somnar inte längre. Så att, behöver inte sova middag längre.
Vad läser du?
Ja, just nu läser jag, nu kommer jag inte ihåg, men John Le Carré heter han. Trumslagarflickan. Lilla Trumslagarflickan tror jag den heter. Den läser jag just nu. Jag har inte kommit så långt än, så du kan inte be mig recensera den.
Vilka spelare har du spelat med som är i laget mer än Kim Andersson?
Duré och Pallika. Ja, så på rak arm.
Ja. Ekberg, nej.
Ekberg, ja, har jag visst spelat med. Hans debut, klassiska debutmatch där, jag tror det var Karlskrona.
10 mål.
10-11 mål, ja.
Hur är det,
sen är det nog stopp.
Hur är det att leda gamla spelare? Är det... ja.
Nej, alltså... jag tror både jag och spelarna är ganska vana vid att ha gamla spelare som ledare. Det är ganska naturligt i vår sport, rätt eller fel, men så är det. Alltså jag är ju en sån där som har hängt kvar här då i handbollsbubblan och tycker den är så kul och stimulerande, så jag vill inte riktigt släppa den. Men jag upplever inga problem. Alltså det är en tydlig... Sen så är de ju så otroligt kompetenta i den här gruppen. Alltså handbollsmässigt kompetenta. De förstår... de förstår att det är olika roller och det är ganska enkelt att leda dem, så att säga, om det nu... Det behövs nästan inte, menar jag, alltså inte från min sida. Christian är också, han är ju väldigt, väldigt bra ledare, men jag kommer med mina inspel och har den relationen med spelarna. Jag känner mig bekväm med det.
Men vad kommer du in med? Är det mer det taktiska, sportsliga så, i förhållande till spelarna? Och att det är Christian som, eller liksom när ni pratar, vad är det, värderingar, ja, vad som säger, överenskommelser, den biten, om du vad jag menar, utanför?
Ja, jag skulle vilja påstå att jag assisterar honom i allt det där. Så har det blivit, så jag är någon typ av miniförbundskapten liksom. Alltså, vi har gjort grundligt värderingsarbete som vi tillsammans med Kjolle vidhåller någon gång ibland. Vi träffar honom i Stockholm eller Strängnäs, har det varit en del. Hemma hos mig också någon gång när vi pratar vår värdegrund och vilka beteenden. Och vi... Så där är jag med fullt ut. Och sen så match så finns, men det finns ingen riktig uppdelning på det sättet, utan Christian har väl, kan man väl säga, mer kontakt med spelarna till vardags som jag har. Jag har ju ett civilt jobb som jag gnetar på i, så att säga, så att där är jag inte lika on så, utan där är jag lite mer ofta. Sen har jag jobbat ju lite grann med mina talanger också då vid sidan av, så att säga, så att men här, alltså, återigen, det finns ingen sån tydlig uppdelning mer än att han är tydlig förbundskapten och jag är tydlig assisterande.
Är ni oense ibland? Och så att det blir liksom Christians ord till slut som, så får du bara säga det?
Nej, jag kan faktiskt inte, och det här är ingen lögn, jag kan inte påminna mig om det en enda gång. Faktiskt, det som jag tror, vi är väldigt ense i vår värdegrund då, men alltså vi är också väldigt ense i hur det här laget, landslaget, det vill säga den här gruppen, ska uppträda, alltså rent värdegrundsmässigt och, eller beteendemässigt, och också hur vi bäst spelar för att få ut så mycket som möjligt. Det har aldrig varit några stridigheter. Sen om det är en växel höger eller växel vänster kan man ju vara lite oenig om ibland, men det är ju ingen, det spelar ingen roll egentligen, det handlar om utförandet. Så att, jag upplever inte det som att vi har varit oense en enda gång om egentligen någonting.
På tal om civila, är du tillbaka där? Var du bara tjänstledig när du var i Rico, eller?
Ja, precis. Ja, jag var tjänstledig när jag blev assisterande förbundskapten. Mm. Sen så tog du slut med Rico där, och då blev gick jag tillbaka till min tjänst i Foyt, heter företaget i Västerås.
Vad är du där? Någon...
Jag är HR-manager. Mm. Och jag jobbar lite drygt halvtid, kan man väl säga, man slår ut det, förutom då när jag är här.
Är det andra, är det halvtid assisterande förbundskapten ungefär?
Det är halvtid ungefär, precis. Sen så,
vill du tillbaka och bli klubbtränare?
Det är en bra fråga. Det är ingenting jag tänker på sådär jättemycket. Jag är så väldigt nöjd och glad att vara här. Men det är klart att jag trivs otroligt bra i handbollsmiljön. Men du vet också, jag bor ju i Mälardalen och jag är inte så där otroligt flyttbenägen just nu, så att för mig passar det väldigt bra att få vara. Jag fuskar lite ibland på mina barns träningar och på Västerås träningar ibland också, hjälper till lite grann sådär. Så det
går sådär?
Ja, men nu ska jag... Inte sen jag började hjälpa till.
Är det så?
Nej.
Är det så var tabellen nu?
Ja, Ja, precis. Nej, men jag har bra kontakt med tränare och sportchef och sådär. Vi har haft en tung höst och jag kände i december kanske någon gång att jag behöver också träna lite på att stå på golvet. Mm. Och jag märkte någon gång i oktober eller när det var senast landslagsläget att rösten håller ju inte. Alltså när man inte gapar på plan så man tappar ju rösten när man coachar på matcherna, så att jag kände att fan, jag vill, och sen, samtidigt som de behövde kanske lite efter en tung höst en ny röst, lite nya perspektiv kanske och så
de behövde en ny röst och du fick en ny röst
kan man lite säga, det var en win-win där, så att det här är jätteroligt, det är hårt arbetande spelare och det är huvudsaken för mig, alltså inte, nivån är inte så jäkla noga.
Du ska inte med Christian till Reinäckalöven?
Nej, det ska jag inte. Det ska jag inte.
Nej, men det vill du inte heller ens om det skulle...
Nej, alltså vi har aldrig varit på tal. Och, alltså min familjesituation är väldigt bra i många avseenden, men barnen är 13 och 9. Mm. Går i skola och har sitt liv och min fru har sitt liv och jag har varit på resande fot en hel del, så att nej, det är ingenting som ens passerar huvudet.
Tack, Martin.
Tack.